En podcast från Aftonbladet.
Kari!
Jag är så nervös att jag vill spy innan är du ens säger mitt namn.
Tone! Varför är du så nervös?
Jag bara känner mig så nervös att vara tillbaka och att vi har ny, att vi sitter på ett nytt sätt.
Ja, vi sitter på ett nytt sätt. Vi sitter på vårt mukbang-sätt som vi gjorde strax före jul. Och mukbang är ju
att man äter på kamera. Det var ju delade åsikter om det.
Men ja, det
jag
det.
Måste säga
mycket,
så här.
Men jag tycker det var mycket positivt.
Det är det jag menar, det var ju delat.
Mm.
Men jag väljer att lyssna på de som gillade det.
Mm.
Så, men, och det var någon som bara, jag hoppas inte ni börjar göra det här hela tiden. Det var helt sjukt om vi blev en mukbang. Så här kan jag säga till er som inte gillade det. Jag kommer tvinga Karin att ha ett mukbang-avsnitt med mig varje julavslutning.
Mm. Och jag kommer tvinga dig att äta allt som jag ska äta. Men det är väl lagom ett sånt per
exakt.
År?
Exakt, men det var sjukt för att det var så många som blev väldigt sugna på det vi åt.
Så det var många mycket gott.
Fast det var ju också...
Eller både och, nu i efterhand. Jag hade liksom bestämt mig för att jag skulle gå in med en positiv...
Du var jättepositiv.
Jag var jättepositiv. Och jag till exempel åt ju det här ägget, picklade ägget.
Ja, och den här picklade citronen.
Ja, just
det. Tyckte var lime. Så god. Picklad lime.
Ja, jag har inte köpt fler.
Du har inte, för du var ju typ så här, hacka det och ha en sallad.
Ja, ja, som oliver.
Men oliver är ju mycket godare.
Ja,
men
i alla fall.
Skitsamma. jag tyckte det var
underbart. Varför är du nervös då?
För att vi har tagit ett helt sjukt långt jullov.
Mm. Fast vet du vad?
Nej.
Jag tittade på förra årets publiceringsschema. Ja. Och det var ungefär lika
jag vet, men det långt. Jag tror att det är långt i content-världens
värld. Ja, det är det.
Det var ju någon som skrev häromdagen, bara, hallå, ni lagt ner?
Ja,
eller?
Men nu är vi här.
Förlåt. Så här är det. Vi behövde jullov.
Ja.
Eller, jag vet inte varför vi tog så långt jullov.
Nej, men det är också en fråga om pengar.
Ja.
jag som sitter med budgeten.
Ja, det är också en fråga om budget.
Det är en fråga om budget.
Det är en fråga om budget. Mm. Så om ni vill att vi ska ha mer avsnitt, sluta klaga om vi tar någon helt sjuk annonsör.
Nej. Nej, så kan vi inte säga.
Men nu går vi vidare.
Nu går vi vidare.
Karin, vad har du gjort på ditt helt sjukt långa jullov? Och hur mår du?
Jag mår bra.
Börja med frågan hur du mår.
Jag mår bra. Det var kul för jag var ute och tog en promenad med min kompis Sara i helgen, men också förra helgen. Och då var jag så här, Sara, jag känner mig så stark. Jag känner att det är en ny tid. Jag ska träna, jag ska sova. Jag har läget under kontroll, jag ska inte stressa. Mm. Så kommer det bli.
Ja.
Och hon skrattade så mycket åt mig. Hon bara, det är så kul för att det är mitten av januari. Och du säger så här, vi har känt varandra i 35 år. Hon bara, du säger alltid så här, i januari. Och sen kraschar du ändå. Men lycka till. Men jag är fortfarande i den fasen att jag känner mig liksom... Jag fick vila över jullovet, jag känner mig jättepeppad på det här året, tycker det är intressant, jag har mycket stora planer. Jag har sovit ganska bra på sista tiden, det går bra med min träning.
Ah, slay.
Så att jag känner mig pepp.
Du har ju varit M-A-N-I-S-K.
Med
ditt liv.
Har jag det?
Ja, manisk. Okay. Du har verkligen varit så här, oh my god, typ. Och bara ringer inte mig.
Men du har ju skrivit. Kan du inte berätta lite om din skrivprocess?
Ja, men nu är jag ju liksom, börjar närma mig att jag ska runda av här.
Mm.
Sitter med redaktör.
Ja. Din bok kommer ju i år.
I år!
Det är helt otroligt.
Jag vet, den kommer någon gång i år.
I år.
Men det ska bli så jävla roligt nu, jag känner mig redo.
Mm.
Men det har ju varit, jag har ju jobbat hela jul och nyår.
Mm.
Och jag har bara suttit på mitt kontor.
Säg bara vad den heter.
Ultravåld.
Det är så bra
den
titel.
Heter Ultravåld. Nej, men så det är ju också när man börjar, det är ju så mycket känslor när man börjar runda av. Jag har ju haft den här boken i mig så himla länge.
Mm.
Alltså i många, många, många år.
Mm.
Och sen så tror jag att det är massa känslor med det. Det är ju både att man har liksom verkligen byggt en relation till de här romanfigurerna. Och jag vet att det låter så löjligt, men det är sånt separationsångest.
Ja, det är klart.
Och sen så är det ju det är alltid när man skriver så är det ju så att man hade en sån tydlig bild i sitt huvud hur det skulle bli. Och sen så möter man då sin egen hjärnans begränsningar typ. Och man vill bara överbrygga det här gapet mellan ens föreställning om vad det är och vad det sen är.
Mm.
Och sen så, jaha, okej, det var det här det blev. Då börjar man så tänka, men gud, vad ska jag skriva nu? Så det är som så här 100 000 olika...
Också en rolig fas, tänker jag i och för sig nu. Att så
ja, det är
du
roligt.
Har det alltihopa det och du sitter och fixar med det.
Jo,
men du har ju bättre att ha för mycket än för lite, som jag brukar säga.
Du, Så jävla bra sagt.
Eller hur?
I'm gonna put it on a t-shirt.
Ja.
Nej men, så det har ju... jag har sagt till Karin att
jag måste titta i kameran. Det är den.
Nej men så att jag tror bara att det har varit en speciell tid.
Ja.
Och men det är ju det jag har gjort. Jag tycker det är så skönt med att skriva. Alltså min bästa jobbtid är helger, lov, röda dagar, sommaren. För då är det typ, man är bara helt lämnad i fred.
Ja.
Alltså man är så...
Ingen hör av sig om ett möte eller ett...
Nej, alltså, och folk gör inte så exakt som jag vill. Mm. Och det tycker jag är så, och det kommer man ju i kontakt med hela tiden när andra är på jobbet.
Mm. Jag vet. Nej, men du är ju ofta så att du ringer... Jag bara, men ton, du som min pappa. Jag bara,
alltså, jag ringer så klockan...
Jag bara, också min dotter. Jag bara,
halv elva.
Ja, eller så 14 och 14. Jag bara, hallå? Jag bara, nej men, vad gör du? Jag är på jobbet. Jag är på jobbet och jobbar.
Jag vet, men jag tycker det är helt sjukt. Jag trodde typ... Att så här trodde jag att det var med kontor.
Mm. Alltså jag vill bara säga till pappa, fortsätt ringa. Jag är för
oh
det.
My god. Ah. Jag vill säga med kontor. För att jag, förr i världen så trodde jag att alla som satt på sin plats hade en telefon.
Så var alltså det också förr i världen.
Exakt. Mm. Och så då satt man ju och pratade telefon hela tiden på sitt kontor. Så att man jobbar på tidning. Ah. Varför är det inte så i den här världen att alla kan sitta och svara vid sina skrivbord?
Nej, jag vet. Det är faktiskt
en bra
fråga.
Jag tycker det är helt sjukt.
Ja,
nej, men ni är journalister. Annan... Jag menar, jag ringer ju ofta med något jobbrelaterat till dig. Nej, och så men... är det så, jag måste bara gå och gömma mig.
Mm, nej, men det är så... Det är faktiskt så. Jag vet, det är lite synd kanske, men det gör ju också att det är väldigt mycket lugnare. Men
det är för lugnt.
Det är för lugnt. Och då, men jag tror att eftersom det är så lugnt, då är det, man hör en röst så tydligt. Om det hade varit ett sorl,
då är det bättre.
Då hade det varit mycket enklare.
Ett sorl.
Säger jag konstigt?
Nej, jag säger sorl. Och vi har fått vårt första omslag.
Med.
Snälla. Vi är ju på omslaget av den här numret vi läser.
Det är vårt bröllopsfoto.
Ja, men alltså, vad tyckte du om posen vi gör?
Jag tycker det är
posen
fin.
Är att vi håller om varandra typ
ja,
så här.
Och du står framför och jag är lite bakom.
Att du bara...
Jag känner du... Finns det någon liksom, relation
jag
i bilden?
Så här, jag kände så här. Mitt huvud kändes väldigt stort jämfört med ditt huvud.
Kände du?
Vad tycker du? Tycker du jag får
Gud vad skönt att höra, för jag tycker alltid att mitt huvud...
Okay.
Jag har lite så kroppsdysfori när det gäller mitt huvud. Att mitt huvud, jag tycker mitt huvud är helt enormt.
Va?
Visste du inte
det? Nej, jag har ingen aning om det. Har du dold väl? Men det är för att du har så mycket hår, tror jag.
Nej, jag känner mig mycket... Jag vet inte, jag känner bara att mitt huvud är stort.
Det var faktiskt
det
någon som...
är, tror jag, objektivt.
Nej, det är inte det. Det var någon pundare som kom fram till mig på gatan häromdagen och var så här: Tone Schunnesson, I can't believe I'm seeing you out of drag. Du såg ut exakt som en man. Jag bara, okej. Okay. Han bara, men det är väldigt sexigt. Jag bara, okej.
Okay.
Det var en man som gillade män.
Ah. Mm. Ja, vad fint. Ah. Eller hur kände du?
Nej, jag bara, vet du, ibland, så här känner jag. Det här känner jag när jag går in i det här nya året.
Ah.
Jag är en sköld. Som kastar tillbaka människors projektioner.
Mm. Vet du vad det är?
Nej.
Jag tror att det är att du håller på att bli vuxen.
Okej, okay, ja. Fan vad nice. Mm. Berätta.
Jag har tänkt på det. Alltså, vi har ju inte känt varandra så länge.
Nej.
Men ändå några år nu faktiskt. Ja. Och jag tycker att du... Det känns som att du liksom... Du är inte lika osmotisk med saker som kommer emot dig längre.
Nej, inte det.
Du har skaffat dig...
Ja.
Och jag menar inte rustning på ett dåligt sätt.
Nej, det är ett utrymme liksom, mellan mig och världen.
Det är ett litet utrymme. Ja, eller det är liksom din egen självbild skyddar dig.
Ja, men den gör faktiskt det.
Självuppfattning skyddar
dig. Den gör faktiskt det. Och att jag känner att det är så... Men jag tror också att det är någonting vet, när man kan känna att... När man hör andras uppfattningar om det. Så är man så, gud, det här har verkligen inte med mig att göra.
Nej.
Och jag känner mig... innan kanske det mer gjorde mig ledsen.
Mm.
Och nu känner jag mig så här...
Och det kom
här,
åt.
Ja.
Och ibland, jag menar inte
såklart så. Är det ju fortfarande så. Ja. Men jag tror att nu så känner jag mig mer fri från det.
Men du, vad har du gjort mer på jullovet då?
Ja, men det är faktiskt kul att vi pratade lite här om att step into your own.
Uh-huh.
För jag är fyllt år.
Ja, vi båda.
Du också.
Vi båda.
Du fyllde ju 55.
Nej, jag fyllde 51. Det var så skönt att inte fylla 50.
För det är så kul när du fyller 50.
Eller? Jo, det var kul, men då var jag också hela jullovet så jag gick och var nervös för det. Och så var det jättestort att fylla 50. Det betydde massa saker.
Ja, och det var mycket så. Bjuda in, köpa klänning. Vilka skor ska jag ha? Det är bara så mycket jobb.
Ordna fest. Kommer det komma någon på festen? Allt det där. Så jag tyckte det var jättestort. jätteskönt.
Att... Ja, vi tog, men du hade ju en liten AV.
Bara en liten AV. Men hur var det när du fyllde år?
Ja, men jag fyllde år och jag fyllde 38. Mm. Och jag har ju haft sån 40-årskris sen jag fyllde 33. Mm. Så nu när jag bara fyllde 38 så var jag så, oh my god, det är typ 200 år kvar till 40. Alltså nu, ja, hela min kris är out of the window. Mm. Jag tror också min kris har mycket att göra med, haft att göra med min, att jag har haft så jobbat med min hälsa. Mm. För då är 100%. Det som att man känner ju att man blir helt... Men så tror jag att alla som är så kroniskt sjuka känner. Man är ju som helt fastfrusen i tiden typ. Och jag tänkte på det nu. Jag vill inte gå in på det. Men bara jag har haft lite hälso... Jag har haft lite jobbigt med min hälsa senaste månaderna. Och det som är så frustrerande... Och då för att jag har haft det bättre i många månader. Och nu de senaste veckorna så har jag haft lite sämre igen. Och då har jag känt att det som är så... När jag kommer tillbaka till det. Det är ju att man önskar ju bort sitt liv. Mm. När man har ont. Och det är ju det ger ju en väldigt... dödsångest, åldersångest, vem är jag, var är jag, för det
ska det vara så här,
typ när man har ont så är det bara så, imorgon det måste bli imorgon och sen så ny dag, okej, ont igen, imorgon och det är ju så hemskt typ, och jag tänkte på det nu när jag då fyller 38 att om det liksom det finns ingenting dåligt med att bli äldre förutom att man ska dö, alltså att man kommer närmare döden, men och att jag önskar typ så här...
Jag håller med om det.
Är det hur? Mm. Och det enda jag önskar att jag typ... Alltid när folk är så... Åh, vad önskar du att du kunde säga till ditt yngre själv? Jag har liksom inte en sån stark bild av att jag har lärt mig så mycket. Mm. Men jag har verkligen tänkt på att jag önskar att jag tidigare hade kunnat känna så här... Lid inte.
Mm.
Alltså det finns
i onödan.
Ja, eller alltså nej, man så, lider ju ändå. Men,
ja,
jag tror
men det typ är lidandet här, som du inte...
Ja, men jag tror att jag har haft sånt typ så här...
Eller hur ska man undvika lidande, menar du?
Ja, men jag tror att inte ta sin smärta på allvar. Nej. Att inte ta sig själv på allvar. Ja. Att låta sig bli...
Alltså så här, söka hjälp om man har problem.
Ja, men det här har varit mycket kopplat till min endometros. Men också när jag var mellan 20 och 30 hade så mycket ångestproblematik, så mycket depression.
Mm.
Och typ, jag skulle lösa allting själv. Typ. Och jag bara kände att det fanns nästan som... Jag antar att det har med självkänsla att göra eller någonting. Mm. För att det var som att så här, mitt lidande inte var viktigt. Mm. Typ. Eller som att det var tvunget. Mm. Eller... Och det är klart man kan säga typ så här, men
eller var det en känsla för att du ändå inte skulle kunna få någon hjälp?
Ja, men ändå
eller?
Inte skulle kunna få hjälp. Och nu är det så här, ja, men det fanns hjälp att få i vården typ. Och jag bara önskar... Och det är klart man kan säga så här, och de gjorde fel, bla bla. Men jag tycker ändå om att tänka på typ, vad har jag tagit med mig som jag själv i framtiden typ?
Mm.
Ja, men jag vill inte alls ha samma höga lidande nivå. Alltså jag vill vara mer jobbig, mer gnällig, mindre bara take it on the chin. Mm. Alltså det känner jag att jag verkligen har reflekterat över när jag fyllde år.
Jag tänkte också på den här liksom hälsoresan.
Ja. Hälsoresan.
Nej, men det var ju en tröskel tror jag liksom för dig också att så här, komma rätt i om man tänker i vården.
Verkligen.
Att det tog du liksom trevade dig dit och sen kanske du inte hittade rätt och då är man så här okej, det skitsamma, fanns inget,
skitsamma.
Men sen när du väl hittade in, då fanns det
exakt.
Så att jag tror också det var en jag tänkte på det i efterhand att så här, det är så lätt att ge upp för man känner sig avvisad och man kanske inte tar sig själv på allvar eller vad det är.
Och folk tar inte en på allvar.
Nej, jag menar det.
Ja.
Men då kanske man kan försöka igen.
Jag vet,
med en annan ingång.
Exakt.
Och ändå känna att så här, nej, men det ska finnas hjälp.
Ja, men också typ så här, min smärta är viktig.
Ja,
och jag fattar precis. Att den är viktig för er, men för mig är den viktig.
Ja.
Och typ, att man inte alltid helt behöver vara på det klara med var den kommer ifrån. Mm. För jag tror också att jag kunde fastna i ett sånt snurr och bara, men gud, har jag ont nu för att jag är så psykologiskt nedbruten? Mm. Eller har jag ont för att det faktiskt gör ont? Mm. Ja, men det kanske inte spelar så stor roll för jag har ont, jag måste få hjälp.
Jag ska säga en grej som är dålig om jag blir äldre. Jag får ju ont i lederna.
Jag vet, men har du kollat upp det här?
Ja, lite grann. Nu är jag...
Ja, men det är
jo, det har jag.
Mm. För det här känner jag, alla måste gå och kolla upp
och jag allting. Pratade med Sara om det också här för jag har ett gammalt ryggskott som aldrig släpper och hon var så här nu i vår ålder men inte bara i vår ålder då,
alla,
det är det.
Ja.
Nu måste du ta tag i det här.
Du måste det.
För nu är jag mycket så jag kan inte göra marklyft, du vet att jag gillar så mycket att vara på gymmet.
Jag vet
nu.
Du är där för det.
Så det ska jag ta tag i nu. Jag blir inspirerad av
dig. Inspirerad av det jag säger
att jag ska ta tag i mina grejer.
Mm. Typ också att jag har haft något sånt. Jag kan inte, det som har nästan varit som så här, en etik eller typ en poetik att lida typ. Nej, jag vill inte lida. Men, och jag tänkte på det mycket för att jag spelade ett spel på jullovet som jag påbörjade tidigare, men jag började om från början. Och det var Disco Elysium för PlayStation.
Det är ju legendariskt.
Det är ett legendariskt, jättekänt spel.
Säg lite kort vad
Men jag ska berätta exakt vad det handlar om. Och jag har skrivit ner här lite för att jag vet inte att Disco Elysium-fansen ska bli sura på mig. Det är ett role-playing game. Och det betyder helt enkelt att man spelar som en karaktär och att man fattar beslut som den karaktären. Så att man väljer, det är så här baserat, det är textbaserat spel och det är ingen fighting alls, utan det är bara samtal liksom. Och det utspelar sig i Revachol, det är en stad som förlorade en revolution och därefter ockuperades av en internationell koalition. Så det var en kommunistisk, fast som heter Communards i spelet, en kommunistisk revolution som gick dåligt typ, och nu är det ett stort hamnföretag som typ äger hela den staden. Och det är en konflikt med facket. Och samhället är
och
liksom...
vem är man?
Man är Harry Dubois. Men jag kommer till det. Resultatet är då ett samhälle i permanent baksmälla, eller man ska säga. Det är ideologiskt bankrutt, ekonomiskt sönderprivatiserat och existentiellt utmattat. Det är liksom en postrevolutionär ruin och en väldigt politisk meningslöshet. Och det är stora klassklyftor.
Ingen framtidstro.
Ingen framtidstro. Ingen liksom vision. Ingenting betyder någonting. Nej. Alltså, inte att ingenting betyder någonting, men det är liksom, det är typ ett postkommunistiskt samhälle i en kapitalistisk tid. Så det är så här, vänstern klarade inte kampen. Och typ när kapitalismen kom in så hade de ingen så här idé om hur man skulle vara med varandra. Och då spelar man Harry Dubois. Och jag tror att jag hade en sån, jag blev också så, det är ett skitbra spel.
Men det kan man inte välja, utan alla är Harry
Dubois. Och han är en polis som man vaknar upp på sitt hotellrum och man har fått typ en minnesförlust av typ en alkoholpsykos. Så man minns ingenting. Man minns liksom inte att man är polis. Man minns inte vad som har hänt. Rummet är helt sönderslaget. Och han är 38 år gammal. Så jag hade en sån stark identifikation med Harry Dubois.
Jag känner också att det finns paralleller till din bok här.
Ja, men men Harry Dubois är liksom i grunden en människa som är god, skulle jag säga. Och han är då en bruten snut. Och han vet inte vem han är eller vad han har gjort. Så fort man går ner där, man tar sig ut ur rummet, kommer ner, då bor han på det hotellet. Det är en bar i botten.
Men han är så en klassisk snut med gott hjärta och
alkohol.
Nej,
han är inte alls en klassisk snut. Utan han är liksom jätteflamboyant typ.
Ja, vad kul.
Och han har en discostil. Och han vill inte ens vara polis. Och han är typ så här, de bara, var är din badge? Han bara, vadå badge? Alltså han vet ingenting alls liksom. Men han har en jättestark intuition. Och varenda person han träffar i spelet är typ så trötta på att se honom. Så det är verkligen helt uppenbart att han är en sån jävla loser. Typ,
för
han
är så. Alla såhär, där kommer han igen. Alla har träffat honom förut.
Ja, han är så, hej! Hans personlighet. Man spelar liksom som honom. Men man väljer hur man ska ha sin personality-bild. Typ. Och då kan man ha empati, halvljust, tänkande, inland empire, som är en sån inre röst, auktoritet, självhat. Så man väljer inre egenskaper. Exakt, och yttre då. Men jag spelade som the sensitive type, skräll. Och då styrs alla samtal av hur ens inre röst pratar med en.
För då kan, hur många olika varianter finns det?
Alltså, ju jättemånga.
Gud, vad intressant.
Ja, och det blir ju framförallt mer och mer, för om det finns typ så här 10 inre egenskaper att ha och typ 10 yttre.
Ja, så men då finns kombinationerna.
Ju, exakt, det finns ju hur många grejer som helst. Och jag tänkte lite, ja men jo precis, och då, jag spelade också, jag hade hög alkohol och drog... driv.
Du sökte till, ja, du ville
exakt.
Ha, och jag ville upprätthålla din konsumtion.
Ja, precis. Och men det här också, i spelet är det också en stor styrka att ta mycket droger och dricka. För att man får till exempel lägre med moral, men man får mycket högre intelligens. Eller man får lägre auktoritet, men man får mycket högre intuition. Så det är inte så att det är dåligt att vara alkoholist om man tar mycket psykedeliska och sånt där.
Nej.
Men och då tänkte jag på, vad är det i det spelet jag gillar så mycket? Och vi pratade lite om det här förra terminen. Eftersom jag började ju spela förra året liksom. Och att jag hade lite så här kort nyfrälst syn på spel som är en litteratursyn som jag hatar, som är så här: alla kan bli goda om de spelar för att man så här, sätter sig in i andra människor. Och då tänkte jag typ så här, skulle det här spelet kunna vara ett sånt spel? För att det är många som säger att jag liksom läser nu att många som säger att rollspel är så här existentiellt nästan. Men jag tycker tvärtom att det verkligen visar på hur valfrihet, både för att Harrys spelet är liksom så styrd av sina inre röster och av det dolda i sig själv.
Som han inte kan gå utanför. Utan det är verkligen riktiga begränsningar för honom som människa eller för honom som karaktär.
Precis, för honom som karaktär. Och sen så är jag, styr ju jag honom. Så han är också inte fri att agera.
Nej.
Både för begränsningar av sig själv och för att jag begränsar honom. Och sen så är jag ju begränsad av spelets begränsningar. Och jag är begränsad av min egen förståelse om hur en människa ska vara. Exakt. Ja. Så jag kände verkligen att det blev en sån
nice. Och ändå finns det då en... Alltså det är ju också så, allting är inte... Det finns ju ändå ett visst handlingsutrymme kvar.
Ja, men exakt.
Och det är ju det som är ändå spännande.
Det är det som är spännande. Det finns ett visst... handlingsutrymme kvar.
Och det går inte att förutse exakt vad som kommer hända.
Det går inte att förutse exakt vad som kommer hända. Och framförallt tänkte jag bara på nu när vi går in i valår. Att jag känner att den här begränsade valfriheten som ju genom psykoanalysen alltid har varit ett faktum. Jag menar nu med all sån neurologisk forskning. Bara, ja, men valfriheten är en chimär i mångt och mycket. Vi agerar ofta på ett sätt som är bestämt, förbestämt, innan vi ens har handlat. Men det betyder inte att ingenting, att det är meningslöst.
Nej.
Utan det bara är ett faktum för livet. Typ. Och jag tänkte på det så mycket med att bli äldre också. Att det är så tvingande. Alltså jag kan uppleva att ju äldre jag blir, ju mer tvingad ner mig själv blir jag. Men det är också en tröst i det på något sätt.
Jag förstår vad du menar precis, tror jag.
Jag förstår det. Och jag tänkte på det så mycket att jag trodde också när jag spelade här i Doha att han använde alkohol och droger så mycket som flykt. Och när jag var yngre så använde jag det så mycket som flykt. Men ju äldre jag blir, ju mer nedtvingad i sanningen om mig själv och mitt liv blir jag. Och jag märker att jag är en person som hatar flykt på något sätt. Och att bara våga stå i det, typ.
Du älskar sanning. Ja, men du blir som jag och älskar sanning.
Jo, men det är också typ så här, men jag tror också att spelet är också så att men sanningen är ju så begränsad och sanningen kan vara falsk. Och typ man har ett tillfälle i spelet där man ser sig själv i spegeln. Man ska spela så att man kan få syn på sig själv i spegeln. Och han har ju sånt mörker inom sig.
Spegeln.
Och så ser han sig själv i spegeln. Och så har han ett sånt flin. Och så är han så, vad är det här för fruktansvärt flin? För det här flinet täcker ju egentligen tomheten i honom. Liksom. Och han vill bara göra sig av med flinet. Men då om man spelar fel så kan man inte göra sig fri från flinet.
Nej.
Så spelet öppnar också igen tillbaka till det jag sa i början. Om det här gapet mellan vad man tänker att man vill skriva för bok. Och vilken bok man skrev. Så är det så här, hur han täcker sig själv med det flinet, gapet mellan det han är och inte vet om sig själv och den han presenterar sig själv som.
Så får han syn på det där.
Han får lite syn grann, på det där. Han får syn på mörkret. På någonting. Liksom. Ja. Och jag tycker bara det är så... Jag vet inte, jag tyckte det här, jag spelade det här spelet i en perfekt tid i mitt liv, tror jag.
Men är det inte någonting med de här begränsningarna också som på något sätt gör öppningarna för det som är möjligt att förändra lite tydligare?
Jo.
Och att de blir lite så, för jag tänker en helt så, en idé om fullständig frihet, så blir man ju också helt paralyserad.
Verkligen.
Den kan ju verkligen tynga ner en. Det blir ett sånt,
och så är ju vår samtid lite.
Ja, det finns en lögn om det liksom. Och det tror jag, den förväntan eller den vision, eller den utopin eller den lögnen är så, jag tror den är förlamande.
Ja.
Men att erkänna liksom de här begränsningarna gäller materiella eller mentala,
filosofiska, ontologiska,
ja, tidsmässiga, då blir det också lättare att förhålla sig till det som faktiskt går att göra.
Ja, men
eller
precis.
På något vis.
Och liksom. Jag tror det var det jag tyckte var så fint med spelet, för den här spelet väcker alla de frågorna om existensen och valfrihet, men det jag upplevde inte alls spelet så ironiskt.
Nej,
eller
fint.
Eller liksom som att eller
det låter ändå roligt, men inte ironiskt.
Det är roligt, ja. Men det är också alltså det är väldigt så, och alla bilder är så här oljefärg, mm. Så det är som att det är som väldigt, hela spelet det är målat som oljemålning, mm. Alltså det är som väldigt nostalgisk syn på världen också, men också hyperrealistisk, typ en tid som är redan försvunnen, mm. Fast man typ är i den och försöker vara i det som, mm, finns kvar
av världen. Det är så supernoir, låter det som.
Ja, men exakt. Ja.
Men du, för visst är det de som har gjort spelet?
Ja, men precis. För spelet är ju baserat på en estländsk romanförfattares bok.
Just det.
Nej, men jag vet inte. Jag bara tyckte att det var liksom... Ja, jag blev jätterörd och drabbad av spelet.
Är du igenom det? Eller är du mitt igenom, i det?
Nej, ja, jag verkligen satt mig ner. Mm. För jag började i höstas och då tror jag att jag hade lite svårt, för jag var så här, men är det här så en kritik av kritiken? För politik har också en jättespännande roll i spelet, för, mm, alla är superpolitiska. Ja. Och man kan egentligen spela som tre olika sorters personer. Mm. Communard, mm, en kommunist liksom, fascist, mm, eller ultra super liberal.
Typ. Vad valde du då?
Ja, men... Jag tror att det här var roligt, för att jag har alltid så svårt när jag ska spela sådana här lite mer rollspelspel. Mm. För då är det som, jag slits, i början så vill jag perform någon annan, mm, förstår du? Jag vill spela som någon annan än mig själv. Så i början så var jag så här, men jag ska ändå spela som fascist, mm, typ. Och så gör man ett par sådana val och bara, nej men det är för smärtsamt, ja, ja, att stå, ja, i. Så till sist så var jag så, gud, nu har jag verkligen spelat som kommunist. Fast jag genom sa... hela spelet, mm, men i slutet så är det som att någon pratar med en och så ska de säga hur man är. Och då var de så, ha, this is the communard with ultra-liberal tendencies. Jag bara...
Det är du, Tony Schönnesson. Det är det jag sagt till dig om dig hela tiden.
Nej, men jag vet, och då var det som att jag var så här, men gud, i den här helt begränsade världen, mig, där jag tror att ingenting om mig kan finnas för att det är för begränsad, ja, reality, så, ja, bara uppstår jag ändå inför mig själv. Det var så sjukt. Men att politik också, jag tänkte så mycket på vad politik är, och jag tror att jag verkligen vill vända mig mer mot filosofi också det här året, mm, och typ, ja, men existensen och typ det relationella och hur vi relaterar till varandra, för att i spelet så är det till sist det som finns kvar. Man kan vara så här fackpamp och eller liksom kommunist eller företagare, men att det är också att det politiska också.
Du kommer inte in undan din roll i samhället, är det det du menar?
Nej, jag menar mer typ så här, politiken finns någon annanstans, mm-hmm, och alla de här människorna bara finns i skärvorna av, mm, så här politiska beslut som någon annan har tagit.
Långt, långt borta.
Och så har de sina identiteter, mm, men typ till syvende och till sist så är de ändå människor som relaterar till varandra. Mm. Jag tycker det var det spelet, mm, sa typ.
Gud vad intressant.
Alltså jag får rys när jag tänker på spelet.
Ja, alltså vad häftigt. Ah. Och också spännande att liksom möta en produkt eller liksom kulturyttring som kommer från en helt annan sfär än typ den så anglosaxiska. Eller...
Och jag känner mig bara så lycklig över att börja spela.
Ja. Men jag blir jättesugen, men jag har ju inte spelat något av
men
det.
Men du, det här, ja, för jag vet att du sa ju förra
att jag skulle
året,
spela Red Dead Redemption, men jag har verkligen inte
men det
hunnit.
Men det behövs, man behöver inte ha någon pre...
Okej! Okay.
För att det är bara textbaserat.
Och hur lång tid tar det då? Men man kan ju hålla på det lite låg,
ja,
intensivt.
Jag tror att jag gjorde det.
Gjorde du på PlayStation?
Jag gjorde på PlayStation, ja, typ 10 dagar.
Okej. Okay.
Men jag spelade ju...
Hela dagar?
Nej, inte hela dagar, men typ så här, jag skrev 6 timmar, sen spelade jag 6 timmar. Typ.
Ja.
Så att jag verkligen...
Ja. Men kan man hålla på med det så? Jag ska hålla på med det här i år, lite långsamt.
Ja, det är klart, absolut. Ja. Jag tror typ det enda för mig var att när jag... För det är ändå en sån här väldigt intrikat värld, ja, det är så här mycket politik. Man är på en sån här kommunistisk reading book club, okay, som bara tar medlemmar till sin bokklubb om man svarar rätt på jättemånga frågor. Och sånt. Alltså det är så många roliga skämt om kommunister.
Ja.
Det är typ så här... Någon säger så här, men gud, är det inte bara som att ni klagar på kommunister nu, säger någon till några kommunister. Och de bara, att klaga på kommunister är en av de viktigaste delarna i att vara kommunist.
Det är som i One Battle After Another, när, ja, men, den ska komma på så lösenordet, ja, i 4 led och bara, men snälla, släpp in mig.
Men man märker också verkligen att det är någon som vet någonting om kommunister och marxister och sådär, som har skrivit det här spelet.
Ja, verkligen. Men då ska jag säga, gud vad intressant, för hela tiden nu när du satt och pratade om den här som jag tycker verkar vara helt fantastiska spelet.
Ja.
Då kände jag så här, det här är anti det här är liksom anti spegelbilden av en grej som jag vill prata om, en film,
oh my God,
som jag
vet,
har sett.
Berätta. Och jag tycker det är så kul,
oh,
att du
så kul?
Hatar den här
filmen. Nej, men gud, jag vet inte. Jag känner mig liksom...
Vet du vad jag tycker det är? Nej. Refreshing.
Varför det då?
Därför att den här filmen har ju blivit så älskad. Ja. Ska du säga vilken där?
Jag ska säga vilken där. Och då är det Joakim Triers Sentimental Value som jag såg i helgen.
Oh my God,
och det var bara att vi skulle se en film och det var jag och min kille och det var verkligen så här... Vi skulle bara vara hemma och se en bra film. Så det var inte så att vi letade efter någonting och så här, du vet, så här,
hat
titta på. Utan bara, gud vad kul med en så här intelligent och bra film med Stellan Skarsgård som jag älskar. Och jag tycker jättemycket om den här Renate Reinsve också som spelar. Hon är otrolig, så jag var verkligen så här superpeppad på den här filmen. Och jag måste säga, alltså, jag drabbades av ett sånt ofattbart raseri. För den här filmen, den är verkligen inte bra. Den är inte bra. Jag kan inte fatta. Jag tycker att det säger så mycket om vår tid att den har blivit hyllad på det här sättet som den har blivit hyllad.
Berätta, vad handlar den om?
Jag ska säga vad den
handlar om. Får jag gissa vad den handlar om? Typ, det här, och det här har jag bara plockat upp från The Press Round. Att den handlar om en dålig pappa som ändå är älskad av sin dotter.
Ja, men det gör det. Så här, nu ska jag säga vad den handlar om. Okay. Det handlar om... Stellan Skarsgård spelar då Gustav Borg som är en slags blandning av så Ingmar Bergman och men så här, den klassiska kulturmannen. Ja, han är gammal, han är åldrande. Han återvände hem efter sin efter att mamman till hans två barn har gått bort.
Okej. Okay, ja. Och var har han bott då?
Han har varit ute och filmat i världen. Ja. Han lämnade liksom när barnen var små. Och man får se sådana tillbakablickar med så, du vet, så smäll i dörren. Och du vet, de skriker mot till varandra och så. Han och hans fru. Och kvar i huset, och huset är också viktigt då. Kvar i det där hemmet som är en fantastisk sån norsk nationalromantisk villa. Där har mamman, som är då psykiater också, intressant, bott med de här två döttrarna. Och döttrarna är då nu vuxna och han kommer tillbaka hem. Och Renate Reinsve är då, den äldsta dottern, hon heter då Nora.
Nej men, som är ståsyster.
Ja, men också som Ibsens Nora.
Ja, men ryser mig. Wow.
Ja, ja. Ja. Och sen är det då lilla syster Agnes.
Ja.
Och de har en lite...
Som popstjärnan Agnes.
Och de har en lite olika relation till den här pappan. Men då kommer Stellan Skarsgård hem... Han är liksom på livets höst. Han ska göra sin sista film. Han har skrivit ett manus. Och Nora då, den äldsta dottern, hon är en väldigt hyllad skådespelare i Norge. Och det finns en otroligt bra scen i filmen. Och det är när hon ska ut på scenen i en teaterpremiär. Och hon får otrolig scenskräck. Och liksom hennes kamp med sig själv. Hon är ju alltså, jag ska säga, skådespelarna är impeccable. Ja. Alltså otroliga skådespelarinsatser. Men han kommer hem... Han har ett manus som han har skrivit. Och då vill han att dottern ska spela
i det.
Och hon vägrar läsa. Hon är jättearg på sin pappa. Och lilla systern har en mer komplex relation. Hon är lite så den här medlaren. Hon har blivit historiker. Hon är liksom familjens minne. Hon är familjens medlare.
Mm. Mm.
Och sen är det då, finns det en backstory som är att Gustav Borgs mamma, nu spoilar jag.
Ja, alltså det finns spoiler. Nej, jag tror inte heller det gör det. Man har hört den förut.
Ja. I det här huset har då Gustav Borg, alltså Stellan Skarsgård mamma begått självmord när när Gustav var typ 7 bast eller någonting. Vad sa du?
Stellan,
ska vi kalla honom Stellan?
Vi kallar honom Stellan.
Stellans mamma begick självmord i det här samma hus som den här familjen som han har levt i. Så huset bär på alla de här minnena, generationers trauman, bla 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 bla.
Det är min bok.
Va?
Min bok.
Nej! Åh okay. Gud, snälla, absolut inte.
Mm.
När han var 7. Och på något sätt är det då som att Nora bär på hela familjens trauma och sorg i sin stackars kropp. Och den och sen så liksom i sitt skådespelaryrke så ska hon försöka liksom hantera det här, och det är väl också det som gör henne otroligt känslig och duktig som skådespelare. Och sen det som händer är då att hon vägrar, och då istället så åker han till Cannes och blir hyllad där för sån filmretrospektiv, och då träffar han ju Elle Fanning
som spelar okay. Rachel Kemp.
Ja, jag visste inte att hon var med i filmen. Men
hon är med
det.
I filmen. Så hon kommer sen till Oslo och så ska hon försöka ikläda sig den här
hon
rollen.
Hon ska spela Nora.
Hon ska spela Nora.
I filmen.
I filmen. Men det går ju inte.
Nej, nej. För hon är ju inte Nora.
Hon är ju inte Nora. Och då...
Och men det, vad är det du hatar?
Jag ska säga vad jag hatar. Den här filmen, det är verkligen så fattigmans Bergman. Ja. Fattigmans Ingmar Bergman. Det är verkligen den här övre medelklassmiljön. Mm. Till och med den där mamman är liksom psykoanalytiker eller psykiater. Så det finns en, liksom, ett bedrägeri eller liksom en så performativt djup i den här filmen. Va?
Så jävla större.
Men det finns inget... För det som händer i filmen är då till slut att... Nora avvisar sin pappa, men hon längtar ju också efter honom. Man har förstått att hon har haft ett så självmordsförsök, systern försöker liksom medla. Och så till slut så faller han ihop, blir jättesjuk, och då går systrarna till sjukhus och då bara, oh my god, stackars pappa. Och då till slut läser hon manuset.
Och bara, wow!
Och bara, wow!
Nej, men sluta.
Ja, han har sett mig, det finns någonting här. Och då kan de liksom kommunicera i konstens...
Jag får negativ rys.
I konstens, liksom, på konstens språk. Och då är det så att pappa och dotter försonas. Och
når fram.
Ja, Tone! De försonas. Hela filmen får ett lyckligt, fucking lyckligt slut. Och där, det är det. That's it.
Va?
Ja, det är det. Det här är liksom, jag ska säga, den här är helt... Jag ska säga med den här filmen, otroliga skådespelarinsatser. Jag älskar Stellan Skarsgård. Jag älskar de här skådespelarna.
Där får de.
Det finns inget djup.
Nej.
Det finns ingen riktig konflikt. Det finns bara en otroligt sentimental, banal berättarbåge. Jag ska säga att den är neoreaktionär.
Kul att du bara kollar på dina notes. Bara, ja. Jag ska säga att den är
neoreaktionär. Därför att den är verkligen så... Nu ska jag säga vad jag skriver.
Ja, okay,
den upprätthåller myten om det här manliga geniet.
Ja,
alltså 100%.
Det har man sett bara på
han
på
får total upprättelse.
Ja.
Allt är förlåtet.
Ja,
han
klart.
Hade rätt.
Vet du varför? För
det
han, är
går, han är ett geni. Det går att kommunicera något med konst som inte ryms inom språket. Och... Det fattar till slut Nora. Dumma Nora fattar till slut det. Och bara hon läser manus så ser hon det. De här kvinnorna, de bara gråter. De är bara olyckliga. All smärtan vänds inåt. Och också hela målbilden. Mm. Nora är också väldigt så här, jag har ingen familj. Jag är en misslyckad kvinna, för jag har ingen familj. Kärn. Och hennes syster då, som har lyckats skaffa sig en kärnfamilj. Men ofattbart tråkig man, ska jag säga också. Hur kan det vara ett ideal? Han är liksom helt utcheckad, sitter bara med mobilen hela tiden. Och ändå är hon så här...
Hon bara, jag har en man ju.
Ja, och Nora är bara så här, jag önskar att jag hade en familj. Men hur kan det vara ett ideal? Det här ofattbart tråkiga livet som systern lever. Och jag... Ja,
så att också jag... sjuk fiktion. Det är verkligen bara i fiktionen. Det kan vara så här, oh my god, jag läser ett manus om mig själv och älskar dig mer.
Jag Nej, vet.
Det har aldrig hänt.
Det
har
Nej, men aldrig det är hänt. Otroligt konventionella könsroller. Ja. Som sagt, alla längtar efter kärnfamiljen. Den som inte kan lyckas skapa en sån kan lika gärna dö om man inte är en kultur, ett manligt, man. Ett kultur,
för då kan man ha kakan och äta den.
Då kan man bara sticka och komma tillbaka och allt
är förlåtet.
Jag tycker det är en total förolämpning mot Ibsens Nora.
Ja.
Därför att, som vi alla vet, i ett dockhem så... Ja, men det är liksom en revolutionär pjäs. En kvinna som, ja, men det är en kvinna som lever i det här borgerliga kärnfamiljen. Otroligt olycklig med Torvald. Och i slutet så väljer hon att krossa allting. Lämna inte bara honom utan också lämna sina barn för friheten. Och det är ju det som är liksom...
Tror du att, att Stellan är Nora i den här filmen?
Nej, men Nora får ju liksom det som är med att docka med att det finns inget liksom, det finns inga val som knyter ihop säcken, för så fungerar det inte heller världen. Nej. Utan här är människor liksom behöver göra.
Nu ska jag säga en annan grej. Ja. Jag hatade ju den här världens värsta människa.
Ja, gjorde du?
Jag tyckte det var så platt kvinnoporträtt.
Ja.
Och att det kändes som att det var helt så här, oh my god, han har gjort den här filmen om en kvinna som bara typ så här, vill bli ihop med någon och sen vill hon inte bli ihop med någon.
Nej.
Va?
Va?
Alltså han snackar om.
Nej, men också, alltså, också så patetisk liksom, hela den här grejen när han får cancer.
Nej, sluta. Nej, jag, alltså det där, för att jag verkligen var så, för den var ju så hypad och jag var verkligen så här, oh my god, en riktigt bra film om en kvinna. Ja. Och jag bara, är det här din fantasi om kvinnor, Joakim?
Nej, men helt sjukt. Men
gud, han är verkligen alltså, vet du vad, för mig finns det bara en
Fattigmans Bergman.
Ja. Jag var också fattig, alltså, för jag dör ju för alltså, Lars von Trier.
Ja,
alltså,
det verkligen. Finns bara en
Trier. Vill du, ska jag suga av dig, hör av dig. Alltså typ så, alltså, jag dör för Lars von Trier.
Men jag tycker också så här,
Jag måste säga att det här är ett tecken, nu ska jag göra en politisk spaning, nu kommer alla, så, alla såna konst människor ja. Hatar det här.
Okej, jag säger emot om jag hatar det.
Okej, men det här är verkligen så ett jävla fucking lugnande medel för medelklassen. De bara vänder sig inåt. Slippa titta på världen. Hur fan kan man göra en sån här film i den här tiden? Jag fattar inte. Utan underströmmar, utan mörker, utan konflikt, utan någonting. Helt så här privatiserat, tillrättelagt, superbanal bild av familjen, av samhället. Det finns, alltså, så, det finns bara den här lilla liksom, lilla
men, så jag måste säga som plågan. Jag alltid säger jag tycker inte det är något problem att filmen görs. Det som Nej. Är frustration är ju att det blir så här, ja, men, alltså, jag, tycker, ja. Så här, jag fattar att det är så här, om medelklassen vill se en film om varför deras pappa aldrig ringer typ, ja. Okay, jag fattar.
Men varför ska den bli så hyllad?
Nej, men det är ju det.
Den
men
har
det
fått 9 Oscars nomineringar
av sina pappor. Det är ju därför.
Nej, men det är ett jävla, vet du vad, det är också så här, det är verkligen ett opium. Den här filmen den här filmen är ett opium. Den här filmen är den sista resten av liksom en nyliberal dröm.
Tror du att det är
dröm?
Den sista?
Nej, jag tror inte det.
Jag tror det är så här, början på en jättelång tråd som vi måste nysta ut i typ 15 år.
Neoreaktionär. Liksom fy fan, säger jag.
Vet du vad jag tänker? Nej. Jag saknar så mycket nu Magnolia där alla bara, när jorden går under för att de är på ett borgerligt bröllop.
Ja!
Att det är så, en komet kommer att krossa jorden för det är så hemskt på det här bröllopet.
Jag längtar också efter det. Same. Jag längtar efter det. Och jag tycker också så, jag tycker det är ett hån mot Ibsen, det är ett hån mot Ingmar Bergman. Det finns en
jag gillar inte ens Bergman.
Nej, men jag gillar
jäkla vet du vad?
Va?
Nej,
okej. Men säger man vad man vill om Ingmar Bergman, han hade i alla fall så här brottades med människans inre mörker, med skam, psykoanalys, kristendom.
Han är jätteduktig på det han gör.
Okej.
Jag tänker på en film jag såg förra veckan. Jag såg den här Die My Love med Jennifer Lawrence. Där hon ska spela en kvinna med förlossningsdepression. Och det var också jättekonstigt. Så. Ingen, fine, man behöver inte ha en story. Whatever,
Nej.
Typ.
Nej.
Men den har inte heller någon båge. Alltså, hon är typ exakt lika sjuk i huvudet som första scenen i filmen som i sista.
Mm.
Men för då var det att jag såg någon sån intervju, jag vet inte om det var med regissören, som var så här, ja men nå, typ, jag vill så här göra bilden av förlossningsdepression mer komplex, typ. Mm. Såg filmen. Nej, det är att hon ligger i trädgården och pullar med en kniv, typ. Hon är svinkort. Hon sätter eld på någonting. Hon är så, miau! Miau! En katt och klöser på väggarna. Jag bara, det här är som att någon har gjort en film om en galen kvinna, fast för 100 år sedan.
Eller bättre så, ChatGPT bara, gör ett manus som en galen kvinna.
Ja, men alltså jag var typ så, hur är det här att förstå förlossningsdepression bättre? Så det, jag vet inte. Det är
ju kände, nu ska jag säga vad jag ska säga. Nu ska jag säga, Sentimental Value är som en AI-version av en Bergman-film.
Okej, där
förstår
fick
jag vad jag menar.
Jag
det man bara, det, alltså, ja. Det är ingenting här. Det är ingenting här. Nej. Och i mitten av filmen,
ja.
Apropå Bergman, så är det något sånt, ett collage med olika ansikten.
Nej, det där vill jag inte säga.
Som är persona.
Jag vet,
ja,
jag vet.
Och nej, Joakim. Alltså, du har för mycket gått igång på myten om dig själv.
Men ska jag säga vad jag tycker är kul?
Nej,
ska jag säga vad jag tycker? Hur jag kul att Stellan är i offentligheten?
Ja!
Dör för honom.
Jag vet, jag dör också för honom. Okej.
Okay. Jag vill bara säga något positivt.
Jag älskar Stellan Skarsgård. Han är otrolig skådespelare. Han är också otrolig i den här filmen.
Ja.
Utan honom och den här Renate, vad heter hon nu igen? Reinsve.
Du är så duktig som har skrivit upp namnet.
Ja, visst
det. Ja, men det är så respektfullt. Det är verkligen tvärt emot hur jag brukar göra.
Ja, men
Renate Blume. Nej.
Nej, men de, han är verkligen tur att han har lyckats övertyga dem om att vara med i den här filmen, eftersom den är helt tom.
Vi kommer alltså inte bjuda in Joakim von Trier till podden. Hör jag
han
att
heter Trier.
Jaha, okej, men gud, Joakim Trier.
Ja. Ursäkta. Ja. En annan grej, jag lyssnade på en podd förra veckan.
Rys.
Aha,
jag såg en rubrik bara, men jag läste inte artikeln, att podcasts förstör kulturjournalistiken. Läste du det på Dagens ETC?
Mm. Den läste jag.
Ja. Skitsamma, jag ska bara säga, vi förstör.
Ja.
Och du, den du lyssnar på nu förstör också.
Ja, och då var det i alla fall apropå New Yorker, nu ja. Jag ber om ursäkt för lite snäva referenser här, men då är i alla fall den här David Remnick som är deras chefredaktör, New Yorks chefredaktören, har en podd, och då intervjuade han den här tjejen, kvinnan
tjej Hon var verkligen sexist. Flickan, hon var 55 år gammal. Typ.
Den här lilla snärtan. Ja, Jennifer Welch.
Ja.
Och jag vet att du har lyssnat på henne.
Ja, jag har just kollat på hennes I've Had It podcast. Ja.
Och då pratade de, det var väldigt, ett väldigt roligt samtal och han blev väldigt, han hade lite
han
svårt.
Tyckte ju det var helt galet kul med henne, tyckte jag.
Ja, han tyckte det.
Han bara,
ja. Och de pratade bland annat om dark woke,
ja,
begreppet som jag faktiskt inte hade hört förut.
Nej, men ska du berätta vad hennes podd ens är?
Ja.
Jag kan berätta vad det är.
Du kan berätta.
Hon är en gammal reality star som är inredare.
Alltså inredningsarkitekt typ. Nej, mer interior designer.
Ja, inredare.
Inredare.
Herregud, engelskan har verkligen förstört det svenska språket. Ja. Nej, men hon är inredare och hon var med i typ en dokusåpa med sin andra kompis.
Mm.
Och deras så här pull för showen som hon berättar om i den här podden också var att de var liberala i Oklahoma.
För just det.
Det är alla väldigt... republikaner där. Mm. Och sen så startade hon den här podden med sin väninna då, och från början var det bara I've Had It, och det var då jag lyssnade på den innan den blev politisk faktiskt. Alltså då var de bara så här, de var liberala, men det var mycket så här, I've Had It med bara så här, olika spaningar typ. Och de hade så här Trixie Mattel som gäst, och då brukar kolla på olika gäster. Och nu har det blivit en väldigt politisk podcast där de pratar om vad de har fått nog av helt enkelt.
Och då och han var lite så här han var lite som en, men han var verkligen som en gammal gubbe som bara
hemsk.
Hur vågar ni prata om allt det här sjuka liksom, hur vågar du typ säga här, hur vågar du ta dig an, jag lyssnade på det här otroligt kontroversiella klippet när du blir jättearg på Rahm Emanuel som är så en gammal demokratisk rådgivare och medarbetare till både Clinton och Obama och som nu tros eventuellt vill jag kandidera till nästa presidentval. Och då hade hon haft honom i podden och varit så här, och då och verkligen utmanat honom när det gällde hans syn på att liksom, demokraterna har inte, alltså de borde inte ägna sig åt sådana bathroom issues.
Typ det är också ett annat klipp som har blivit viralt, som folk säkert har sagt, där hon pratar med någon jävla demokrat och hon säger så här: är Benjamin Netanyahu en war criminal?
Mm.
Och han bara, ba, 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 ba. Hon bara, it's a yes or no question. Mm. Is Benjamin Netanyahu a war criminal?
Mm.
Och så kan han inte svara på det, och då är hon typ så, att du inte kan säga ja på den här frågan är allt som är problemet med det demokratiska partiet.
Och då
pratar hon om dark woke.
Och då pratar hon om dark woke som jag fattar typ, jag tyckte bara tänkte vi skulle prata om det lite, för jag fattar typ inte riktigt ens vad det är, kände jag.
Ah, okej, okay, för jag trodde det var så här, oh my god, it's just with dark woke.
Ja, men jag kände också så det, men det är att man inte är rädd för liksom kontrovers, så fattar jag det, eller konflikt, att man inte är så utan att man går mer på attack, men eller vad är alltså, det?
Jag uppfattade det som att hon var så här, oh my god, alla som var woke var så jävla gnälliga typ. Och nu är vi inte så gnälliga längre. Typ folk kallar mig för typ a white wine mom. Och det är klart att det är sexism. Men jag bryr mig inte om, typ jag tar inte
happy
den striden.
Happy warrior,
typ.
Tänker
men
jag.
Typ lite happy warrior. Och att man kanske är mer så här, tell it like it is. Typ. Mm. Alltså man är inte lika kanske upptagen vid hur saker nödvändigtvis låter.
Nej.
Utan att man försöker vara lite mer laissez-faire.
Jo, men för jag tänkte på det när han Remnick var så här, vad tycker du till exempel om den här andra podcasten som ju är den här Pod Save America, som är så killar från Obama-eran, som sitter och gafflar om
och hon
politik.
Är så här, de kan ha helvete.
Nej, hon var så här, ja men de får väl hålla på med sin grej.
Aha, okay.
Det var mer så hon sa, att så här, jag förstår om folk vill lyssna på dem. Jag
Nej, hon var typ så här, jag förstår om folk som är så the coastal elite vill sitta och bli tröstade av dem.
Ja.
Men det för mig är bara self-soothing. Hon var ju väldigt kritisk mot dem, jag säga.
Okej, för att jag uppfattade ändå att hon var så här, men jag tänker inte liksom gå in, mitt jobb är inte att ta en stor konflikt med dem.
Nej.
Utan de får väl hålla på med sin grej. Och jag tyckte också att det var ett fokus på...
Nej, men jag uppfattade mer att de var så att det där är allt som är problem med demokratiska partiet.
Mm.
Och det som händer nu med typ mig och Joe Rogan, det är ju att vi är vanliga människor som har vanliga samtalsämnen.
Yeah.
Och typ, if you're stuck in the Obama era, you need to let it go. Typ.
Mm.
Och typ att de var så här, men när Michelle Obama sa, when they go low, we go high.
Mm.
Men we're gonna go lower. Mm. Typ. Alltså att man inte ska vara så holier than thou. Typ.
Är du dark woke?
Nej, alltså jag kände att... Men det här är också så sjukt amerikanskt, tror jag. För jag tror inte heller att jag... vad som är dark är också så...
Vad är det som är dark?
Nej, men det är ingenting som är dark.
Nej.
Det är bara typ att man är en vanlig person. Det är typ så här...
Ja, jag fattar inte riktigt.
Nej, jag, men jag tror typ att jag började tänka på vad liksom... nej, jag känner inte att jag är dark woke. Och jag tyckte också hennes exempel på vad det är och vad... Det är också lite att man köper högerns beskrivning av vad det var som gick fel med, ja, att, man, med att, man att folk ens... blev woke.
Ja, verkligen.
För jag tror också att det finns en så här... Jo, det är klart att folk blev så här skitgnälliga. Det hände jättemycket så här konstiga konflikter på typ så här universitet och i företag och hitan och ditan. Men det är
och
ju
folk
också... bör
liksom bråka med varandra inom vänstern
inom
jättemycket
vänstern,
som man alltid gör.
Alltid har vilket de alltid har gjort. Det är 0% nytt.
Nej, jag håller med om
och
det.
Jag tror folk inte ens var vänster, kanske är det som är problemet, folk var inte ideologiskt vänster liksom. Men framför allt så tycker jag, det här tycker jag folk glömmer bort hela tiden, och med folk menar jag också mig själv, att när det blir en väldigt progressiv push, vilket jag känner att så här, the woke era var, jag lärde mig svin mycket om så här, postkolonial teori, om rasism, saker som jag aldrig hade på grund av internet liksom. När det blir en sån jätteprogressiv push, då kommer det komma en jättereaktionär knuff
backlash
tillbaka.
Ja, men 100%.
Och att vi lever i den, att vi nu lever i en reaktionär backlash, har inte att göra med att vi var så här upplysta på fel sätt, utan att vi var upplysta.
Nej, men jag håller med om det. Och jag...
Och det var det jag tänkte när jag lyssnade på podden. Alltså jag tycker att det är kul, och jag tror ur ett innehålls, om man tänker bara på det som innehåll, alltså som underhållning, så tror jag att hon har väldigt rätt i att det är det man vill lyssna på. Det var ju så kul att han, David Remnick, inte kunde ta kritik mot journalistik heller.
Nej.
För hon var så här, men jag är så trött. Det känns så ute att man bara sitter och lyssnar på nyheter som är så här, som ska vara så här objektivt och bla bla. Det man vill ha är typ så här åsikter och... människor som är personligheter. Ja. Och hon var så här, och jag tycker att legacy media i USA har misslyckats, de är inte tillräckligt kritiska.
Och han bara, och han pratar bara, om mig?
Nej, han sa, den här veckan i New Yorker har vi en satirteckning där Donald Trump dricker olja. Säg en värre grej än det. Jag bara, alltså du... Alltså, jag kände att jag ville ringa upp honom och säga, dra åt helvete.
Jo, men för jag, som jag, om jag har fattat det rätt, så finns det också så, en kritik är då att så här, det innehåll som hon gör är lika anpassat efter algoritmerna som då
jag tror det är mer anpassat ju.
Ja, och då är det att man säger ge efter för den här väldigt konfrontativa liksom medielogiken som lyfter fram de här starka känslorna och bla bla bla. Men jag tycker och har tyckt ju länge att alltså vänstern eller måste ju hitta ett sätt att tala om samtiden som är kopplat till moral,
ja,
som
klart.
Är kopplat till känslor. Det är ju enda sättet. Inte bara i vår tid. Sen så lever vi liksom i en, ja, i en specifik liksom materiell offentlighet styrd av de här algoritmerna. Men det måste ju finnas ett fundament som handlar om ja, men moralisk indignation eller riktning eller en rättvisepatos eller liksom en dröm om en annan värld. Och det måste bygga på kopplan till en känsla.
Ja, men för mig handlar det att komma bort lite från den moraliska indignationen. För det tror jag var typ så det dåliga med woke. Och bara vara med så att man skämtar.
Ja, men en moralisk indignation över en orättvis värld.
Ja, ja, såklart. Men det tänker jag att vänstern alltid har haft. Frågan är typ, hur kommunicerar vi den?
Ja.
Ska vi kommunicera den som att vi är världens tråkigaste
och nej,
människor?
Nej, jag menar moral. För jag tänkte en del på moral, men kan vi prata om någon annan gång. Nej, men för att jag, då menar jag inte privatmoral.
Nej.
Utan jag menar liksom...
Ja.
Rätt och fel. Att världen, att det finns... Jag tänkte på det i den här frågan som vi pratade mycket om i höstas, med att barn ska sitta i fängelse. Det är bara fel. Och det finns en moralisk komponent där. Jag skiter i vad utredningar visar. Alltså så här, som är bortom liksom kunskap eller fakta. Det är bara rakt av fel. Och en sån moralisk känsla tror jag har varit för lite av på vänstersidan.
Okej, för jag känner att hela woke-eran var att det var för mycket av det. Att det var bara moralisk indignation, privat och samhällelig. Och det fanns
för mycket
ingen,
privat, ja.
Och att det fanns liksom ingen utrymme för att vara mänsklig där.
Nej.
Eller för att liksom göra fel, eller vara på många olika sätt, eller vara komplext.
Ja, men visst.
Eller just kopplat till det så tänkte jag, men vad skulle vara dark woke på riktigt? För jag kände att det här var liksom, det här var inte dark woke. Om man tänker att det finns en woke som är mörk, vad är det ändå? Och då lyssnade jag på en lång intervju med Louis C.K. Som kom typ i november, men jag lyssnade på hela nu i förra veckan när han är hos en poddare som jag gillar väldigt mycket, som har varit en ganska uttalad Trump-supporter, som är Tio Von.
Just det.
Som är en av de stora komiker och killpoddarna. Men jag gillar inte Joe Rogan, men honom gillar jag verkligen. Liksom. Och då pratar till sist... Det är
liksom, han Trump-supporter?
Han var det under valet, och nu har han väl blivit... Men han har ju alltid haft Bernie Sanders där. Han har ju haft, han har ju många olika gäster, men ja, han var Trump-supporter. Han var ju på vad heter det? Festedagen.
Ja, just det.
Och nej, men, och då har han ett långt samtal med Louis C.K. som ju var en väldigt så stark feministisk ally. Vad fan säger man på svenska?
Allierad.
Han var ju väldigt stark feministisk allierad. Mm. Och sen så under MeToo kom det här ju ut att han hade ju onanerat framför många av sina kvinnliga praktikanter och anställda och sådär. Mm. Och han blev ju mega cancelled. Och han blev ju också mega cancelled för att han hade varit woke. Mm. Alltså för att det där fallet
det blev
ett
extra lager då. Liksom. Ja.
Och han pratade jättelångt i den här intervjun om hur han har försökt komma tillbaka. Typ. Mm. Och det var så jävla starkt. Jag blev jättedrabbad av den intervjun, för att han har ju då börjat gå i typ ja men sex anonyma sexmissbrukare och sånt som vi pratade mycket under hösten också. Och han var så här, men hela världen var så arg på mig. Mm. Och jag bara insåg till sist, jag har inte ett förlåt som räcker för all den här ilskan typ. Mm. Och jag kan så här, förlora the fame, jag kan förlora the money, jag kan förlora allt det, men jag vill inte förlora jobbet typ. Och hur ska jag då kunna komma tillbaka typ? Och jag har ju så här, agerat massa fel sätt, jag har varit, för jag vill säga förlåt, men förlåt är inte heller den enda känslan jag har inför det som jag också fick möta liksom.
Mm, intressant.
Och när jag pratade så, när han pratade så kände jag så, gud, det här är det första samtalet jag hör från en man som har varit med om genom det här, som jag verkligen, jag har ingen aning om det stämmer, men där jag kände så här, han har gjort ett stort jobb med sig själv liksom. Och också för att det inte landade i att han var så här, oh my god, förlåt typ, att han var så, ja men jag vill be om ursäkt, men jag tycker också, jag har också andra känslor liksom. Och då tänkte jag, fan, att ta tillbaka honom som en allierad, det skulle vara dark woke. Mm. Alltså för då skulle man ju på riktigt testa skillnaden mellan då till exempel privat moral och liksom en samhällelig moral. Typ. Mm. Går det att typ sona sitt brott eller går det att det kommer tillbaka och typ.
Och på vilka premisser? Och på vilka premisser? För det?
Och jag tänkte också mycket på den här boken vi läste med de här 68 kvinnorna, eller vad heter den?
Vilken då?
Lägg av.
Nej.
Din hatbok förra terminen. Julia Duvenius man.
Jaha, ja. Vad heter den nu?
Kristoffer Wolter. Ah. Nej, men för jag tänkte att det var, men det var bara så starkt att höra Lucy Kay, för det fanns ingenting i det. Och sen så tror jag att man kan bli jätteprovocerad. Jag blev också jätteprovocerad när jag hörde honom prata. Mm. Men det var också liksom någonting i det som kändes uppriktigt. Mm. Och då var det så här, ja, jag kan bli provocerad och jag kan känna att nej, men jag förlåter inte dig eller whatever. Mm. Men då, det finns i alla fall en sanning i det du säger. Mm. Som kändes också, man kunde lära sig av politiskt, tänkte jag nästan.
Ja, precis. Och att du inte, så här, din reaktion var inte så, han ska hålla käften.
Nej, och sen så tror jag att om nu, det är bara, det är också provocerande för att alla kommentarer är så, good on YouTube, men då var jag så, jag kan försöka separera det.
Det där som är så svårt, jag tycker det är jättesvårt, det är nästan ibland det svåraste som finns, att separera liksom människors reaktioner på någonting som man blir, det är egentligen det man blir så jävla irriterad på.
Typ, varför ska alla ni män säga att det är lugnt?
Ja, för
ni,
det är inte lugnt.
Säga att det är lugnt.
Men att så här, försöka separera det från sin egen analys eller sin egen uppfattning av vad någon säger.
Exakt.
Det är extremt svårt.
Och jag var tvungen att gå in och kolla på Reddit och se om någon var förbannad. Typ en person hade varit så här, ah, fan, jag tycker ändå det här är jävligt keff. Typ. Varför får han en plattform? Typ?
Ja, och då kan man känna så här, vad är det här ett tecken på att det går så lätt nu?
Exakt.
Ja, och så vill man mot, liksom.
Men det han sa och det arbetet han beskrev, och sen har jag ingen aning om det är sant eller inte, det kändes inte lätt. Och det kändes inte falskt. Och då kände jag, det här är fan dark woke på riktigt. Inte att David Remnick är så, Trump dricker olja ur en mugg.
Wow, David. Modig publicering.
Ja, men förstår du,
att
man måste gå in i det som på riktigt gör ont för en själv också, tror jag.
Men det gör vi. Det pratar vi inte
en annan gång. Men kan du berätta om när du gick fram till David Remnick på en fest?
Gud, så pinsamt.
Nej, pinsamt för honom.
Nej, men pinsamt för mig. Nej, men det var, ja gud, det är säkert 10 år sedan nu. Ja, men jag var på en sån journalistprisgala i USA, New York, när jag
måste
jag var
fråga
där.
En fråga, var du full?
Ja, lite, ja.
Tre innanför västen.
Och så var jag med min kompis. Och vi var så här, höll på att flamsa runt där, en annan journalist från ett annat land. Och hon, jag bara, kolla där borta, står David Remnick, fan vad kul. Vi går och snackar med honom, det blir väl roligt. Men fan då, jag kände så, journalist, vi är alla journalister här.
Ja, men det här att jag älskar jag med dig, att du är verkligen så. Det finns en plats för mig i världen,
ja,
och den är
bara,
här.
Varför ska vi gå och prata med honom? Jag bara, det blir kul, det är ändå så här, han är ändå liksom.
Tänkte du typ så här, maybe?
Ja, men vi kan gå och ta en drink.
Ja,
och liksom.
Ja.
Jag kände mig så här, du vet, jag kände mig också så här på gång.
Du hade liksom klipp i steget.
Jag hade klipp i steget. Och så gick vi dit, vi bara, hej, hej. Han bara, fortsatte prata.
Lisa, jag har liksom,
och du. Vi bara, hej då! Ja, men nu kände jag mig som en liten flicka.
Men på bästa sätt tycker jag att det känns ungt.
Ja.
Alltså hela beteendet också var så här, hello! Ja. Typ, jag vågar göra det. Men vet du vad?
Ja.
Friskt vågad, hälften vunnen.
Ja. Men du, nu går vi in i det här året. Säg en sak som du tror kommer hända i år.
Jag tror att jag kommer göra, så här vill jag bara säga. Ja. Jag tror att jag kommer göra min första sponsrade resa.
Va?
Med ett spelbolag. Alltså,
med, för Bambino?
Ja, för Bambino eller bara som Tone Schunne sa.
Aha. Mm.
Jag tror att jag har hittat den enda grejen där jag skulle kunna influera.
Mm.
Och det, om det är någonting jag tror på. Mm. Och det är tv-spel.
Okay.
Vad tror du om det?
Ja, det är absolut. Det är mer dina egna etiska gränser för
som jag har gått över.
Som
jag
har gått över. Så det är, ja, så här, det är inget som så här, det är inget som någon annan bestämmer, utan det är bara du.
Nej, men tror du att det är möjligt? Ja, tror du att jag kan bli en spelinfluerare?
Ja. Om det är det du vill.
Jag vill det! Okay. För nu känner jag att jag verkligen har verkligen hittat en produkt som är den första produkten jag vill och kan sälja.
Men sen om det ska vara när det gäller Bambino och vad våra gränser går, där måste du prata med mig.
Jag vet, men om någon spel, om en tv-spel vill göra reklam hos oss. Sen är det här det bästa som någonsin har hänt.
Mm, mm, mm.
Honestly. Alltså vet du, bokbranschen, noll pengar.
Mm.
Filmbranschen, ja, nu är vi ovän med dem.
Tack och hej.
Ja, vad tror du kommer hända då? Jag bara säger en grej du vill hända ska hända i år.
Som jag vill ska hända? Jaha, det var det.
Eller vad var det? Ja.
Okay, jag har en...
Eller som du tror. Tror och vill. Du kan ju bara tro om det är något negativt. Men det är
jag har bara ett personligt mål som jag vill berätta för dig.
Ja, berätta.
Och det är att jag ska bänka 40 kilo.
Det är jättebra.
Ja.
Det är alltså, när jag har. När jag har lyft som mest.
Sen tänker jag att det kommer kanske bli inbördeskrig i USA. Men... jag vet att du sa att jag inte skulle säga något. Du
bara, ja, nej, jag var så här, säg ingenting om amerikansk politik.
Nej. Och men nu sa jag det.
Okej, kul. Du ska bänka 40 och du ska bli inbördeskrig i USA.
Ja. Nu är vi igång, Tone.
Jibbi!
Vi ses.
Vi ses nästa vecka. Och nej, nu, det här är ju vårt första långa avsnitt. Och sen så på tisdag kommer ju vår Mimmi Bambino.
Som vanligt.
Ja.
Och då kan ni mejla in som vanligt till café bambino4ever@gmail.com. Gör det.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.